Vi går in på de sista veckorna på den här säsongen. Det är dags för Stanley Cup-final i NHL-hockeyn och vi i Längssargen podcast. Ja, vi ska såklart snacka upp den. Det här är Peter Ekholm och med mig har jag också Hampus Duvefelt. Hur är Stanley Cup-febern hos dig, Hampus?
Ja, nej, den börjar komma. Den är i tilltagande, skulle jag vilja påstå. Det är de här traditionella ett par dagar nu mellan konferensfinalerna och Stanley Cup-finalen som man hinner liksom återhämta sig lite. Men jag tycker ändå, jag gillar schemat. Det känns som att det kommer relativt fort nu. Tidigare har det varit kanske 3, 4, 5 dagar innan uppehåll sådär. Men nu, ja, det börjar bli dags.
Ja, men de här konferensfinalerna gick ju ganska smidigt ändå, får man väl ändå säga, rent antal matchmässigt. Det var inget snack i någon av serierna till slut.
Nej, precis. Det är ju svårt att säga att det är någonting annat än välförtjänta finalister. För det var ju verkligen att de gjorde processen kort med sina motståndare i conference-finalerna. Det är mer så än vad man hade kunnat vänta sig, helt klart, skulle jag påstå. Men det ska vi ska väl kanske avhandla det lite mer ingående.
Ja, men verkligen. Det ska vi absolut göra i det här avsnittet där vi ska snacka upp finalserien mellan Carolina Hurricanes och Vegas Golden Knights. Vi ska också gå igenom lite snacksa från ligan den sista tiden. Bland annat den här herren ska vi gå in på lite närmare så småningom. Och så ska vi snacka, vi kanske ska börja med det. Det var ju ändå en stor final igår i hockeyvärlden. Hockey-VM avgjordes. Schweiz mot Finland. 0-1 i sadden. Konsta Helenius, Buffalo Sabres forwarden, klev fram när det gällde som mest för Finland och sköt deras första guld sedan 2022. Och Schweiz, ännu en gång, tredje raka nederlaget i en final, tredje raka gången de inte gör ett enda mål i en final och de får nöja sig med silver en gång till. Vad är dina takes från hockey-VM-finalen?
Ja, först och främst att den där Konsta Helenius som man kanske inte hade järnkoll på honom, ja, men säg inför den här säsongen, har ju verkligen utmärkt sig som någon. Jag menar, Buffalo kastade in honom lite hipp som happ där under Stanley Cup-slutspelet här och han gjorde det bra direkt. Han gjorde, tror jag, 2 mål på 4 matcher, visade liksom att han inte har några problem med den stora scenen, så att säga. Och sen så kliver han direkt över då till VM och sätter det avgörande målet i finalen. Jag tror att han hade mål i 3 matcher i rad dessutom. Så att oerhört spännande spelare ur ett finskt perspektiv, eller ja, generellt NHL perspektiv också, en Konsta Helenius. Han är ju bara, är han 20, 21?
20, ja. Ja, 20, 21. Ja. Ja.
Så att... Som om Buffalo behövde ännu en ung supertalang så har de det i Helenius. Så det, ja, är häftigt att det var han som fick göra det. Kul för Barkov att avsluta med ännu en titel efter att inte fått spela på hela säsongen då, så kliver han in i VM och leder det laget till vinst. Men
han är ju sådär Barkovsk som bara han kan vara också i det här VM. Trots att han inte har spelat på så länge så är han ju grym hela turneringen igenom.
Ja, om det så, fanns några Panthers-fans som var lite så här oroliga, bara, kommer han vara densamma? Ja,
exakt.
Det verkar som det. Men alltså, Schweiz, det är som du säger.
Ja, det gör ju ont att se dem efter slutsignalen. De är ju nära också på att avgöra, liksom, ha ett rimskott i inledningen av förlängningen och får inte till det sista lilla ännu en gång. Och nu hade de också 10 000 fans på läktarna som ändå var där för dem och stötta. Men
nej, det var ju upplagt för...
Det vill sig inte.
Upplagt för folkfest, verkligen. Och jag tror att... Är det Nino Niederreiter bland annat som nu har varit med, jag ska se om jag kan plocka fram hur många, om det är 4 eller 5 ja, finaler.
De har ju, jag tror det är 5 finaler, det är ju 13 och sen är det 18, 22, 20, nej 23, 24, 25, det är 5 finaler tror jag.
5 finaler, just det.
Ja, för Sverige var ju 13 och 18 mot just Schweiz då och sen då nu 3 raka finaler, så 5 i rad.
Eller precis.
Ja, för Niederreiter då.
Ja, Niederreiter har varit med och torskat 5 VM-finaler. Ah. Det måste vara riktigt jobbigt.
Det är tungt. Men Norge då? brons första bronspengen, första medaljen i ett AVM någonsin för vårt grannland. Det är ett sånt här härligt bevis på vad lagkemi någonstans gör för ett helt mästerskap.
Ja, och då hade de inte ens Mats Zuccarello med, alltså deras största egentligen genom tiderna. Han var inte ens med i truppen, så att otroligt styrkebesked. Och som du säger, en grupp som kommer samman och uträttar någonting stort. Sen kanske det inte är så att liksom Norge kommer att vara medaljkandidat varje år, men...
Men det är ju en spännande tid i Norge och hockeyn just. De har ju ett par talanger här som kommer fram. Sten Stolberg i Anaheims organisation ju. Tinus Lukkobla nu, som gjorde bejublad SHL-debut i vintras med Leksand och ska spela för Rögle till hösten. Kanske sätter vi en parentes där, om inte nu Toronto Maple Leafs vill plocka över honom efter den här turneringen som han har gjort.
Blev lite sugen.
Det börjar ju snackas lite om att det kanske är så som blir fallet, att han plockas över till Toronto. Så att, väldigt spännande tid framöver i norsk hockey. Och mycket handlar ju om också att kanske de här... Ja, men ska vi säga Zuccarello är på väg ut, men det är nog de som har fött den här generationen, så att återväxten är god i norsk hockey, det får vi ändå slå fast.
Och jag menar, ur ett svenskt perspektiv så är det så här, man har ju på något sätt funnit sig att inte vara bäst i Norden alla gånger, men att inte vara bäst i Skandinavien, det är... det tar ändå emot lite, får man säga.
Det gör ju det.
Det hoppas vi att det inte sker någon mer gång.
Mer hockey-VM får ni på nl.com/sv senare under måndag. Du ska leverera 10 stycken spaningar från hockey-VM, Hampus. Det ska vi se fram emot att läsa. Nu vänder vi blad från hockey-VM och tittar lite till på vad som har hänt runt om i ligan sen vi pratade sist. Och vi kan börja med Malkin, som inte ger upp karriären. Han stannar ett år till i Pittsburgh, blev klart här för några veckor sedan. Och den här generationsväxlingen som Penguins har aviserat någon gång ska komma ordentligt, den kommer inte direkt nu till hösten i med Malkins kontrakt. Men visst är det härligt att han stannar ett år till i den klubb som han ändå har tillåt hela NHL-karriären.
Ja, det är en sån här klassisk one more year. Jag minns inte exakt vad han skrev på Instagram, men det var väl någonting i stil med typ så här: were you worried?
Ja, typ exakt.
Man kan ju säga att min spaning om att han skulle spela i Washington ett år nästa säsong, den åldrades som sur mjölk.
Ja, den kan vi knyckla ihop och
ja, det är det farliga när man sticker ut hakan sådär. Man får sig ofta en smäll. Men,
ja, så är det.
Ja, nej, men det är klart det är kul. Liksom. Vår generation, vi är ju jämngamla. Vi har ju ändå på något sätt växt upp med Crosby och Malkin som symboler för Penguins. Så att det känns ju på något sätt, så länge de spelar där så är allting rätt i världen. Och då är inte vi gamla heller.
Nej, det är vi inte. Inte så gamla som folk vill tro kanske.
Exakt.
Malkin är otroligt stort ju såklart att han får vara kvar en gång till, eller ett år till här i Penguins. Jag tror denna är från Winter Classic 2011, så den har varit med ett tag, den här tröjan. Då var ju liksom Malkin en av de bästa, absolut bästa i hela ligan. Det är han kanske inte längre, men han håller ju fortfarande hög klass såklart för detta Penguins som
verkligen
fortsätter att gnugga på med de här äldre spelarna. Ska vara spännande att se vad de kan bygga på från den här gångna säsongen till hösten då. Det blir ändå ett slutspels framträdande och lite sådär. Så att, ja, spännande och kul att Malkin är kvar. Vi kan ju också gå igenom, det finns ju ett par lag som fortfarande letar efter tränare. Toronto Maple Leafs har ju sparkat Craig Berube och letar intensivt. Edmonton Oilers sparkade ju Chris Snowblar efter deras utgång mot Anaheim. Lite överraskande kanske ändå. Han har ändå gjort det bra sedan han kom in där efter Jay Woodcroft från AHL, Rangers AHL samarbetsklubb. Och nu ska Oilers bygga nytt igen med 2 år kvar på McDavids kontrakt. Det känns ju som att pulsen är, eller trycket är högt på att det ska lyckas nu. Ännu högre nu när att det ska lyckas.
Ja, nej, men just de två lagen du nämner, det är ju två lag som jag skulle säga att de är lite på jakt kanske efter olika saker. Maple Leafs är ju, å ena sidan så är de i ett läge där de vill vinna, å andra sidan så är så, ja, jag vet inte, de har ju också en deadline i att Auston Matthews kontrakt går ju också ut om det är två säsonger. Så att, men med Maple Leafs får man väl vara realistisk, de har väl kanske inte truppen just nu för att vinna direkt. Oilers har ju verkligen, ja, men, som du säger, de har ju varit i två raka finaler och både Dreisaitl och McDavid var ju tydliga med att det är det de förväntar sig, eller det är där de tycker att det ska vara. Så att det måste ju verkligen vara en coach som kommer in som, ja, men är redo att vinna och kommer ställa krav och så vidare. Och båda lag har väl varit, ja, det finns väl ett intresse för Golden Knights för detta coach där, Bruce Cassidy. Vi får se om han hamnar i något av de lagen när det väl kommer till kritan.
Ja, jag brukar inte släppa så mycket nyheter just under den här tiden på året. Finalveckan.
Nej, det är väl lite känsligt också.
Just det. Vi får väl se när det presenteras nya coacher där. Vancouver Canucks ska också ha en ny coach. Har ju sparkat Adam Foote och ska ersätta honom. De kanadensiska lagen som stuvar om rejält.
Ja, och sen är det ju Nashville Predators letar ju fortfarande general manager. Eller om de har hittat den och inte bara presenterat den. Men det är...
Alltså det är mycket som ska kokas ner nu innan draften också. För jag kan tänka mig att mycket vill vara på plats innan draften. Som ju snart äger rum också. Den ska vi återkomma till senare. Men det är mycket som kommer att hända de kommande veckorna. Och det är ju väldigt roligt när man jobbar med detta.
Att
sitta och liksom följa ryktena och allt som händer. Så här. Så att, ja, spännande tider framöver att vänta. Det är också, vi har ju både Toronto som etta i draften och Vancouver som nummer tre i draften. Så att där kommer ju hända grejer där som blir intressant att följa de kommande veckorna.
Helt klart.
Har vi några andra spaningar från ligan då vi ska lyfta innan vi går in på det som är aktuellt här och nu och som verkligen börjar brinna alldeles snart?
Det är ju allt är verkligen på väg åt det hållet. Det vi kan göra är väl att vi kan avhandla vägen framåt till de två finallagen, men det har ju ändå med finalen att göra. Utöver det så är det, ja, strålkastarljuset är ju egentligen på en sak just nu, med all rätt.
Ja, såklart. Och vi kastar oss väl över det som komma skall, men titta lite grann i bak, heter det? Backspegeln först. Backspegeln. Och titta på de som inte riktigt nådde ända fram. Colorado Avalanche först ut förlorade med 0-4 i matcher mot Vegas Golden Knights. Vad hände egentligen i den där serien som gjorde att Colorado inte lyckades ta sig förbi det sista hindret mot en ny finalplats?
Ja, det är en väldigt bra fråga. Den givna anledningen, eller det man liksom landar i först, är ju förstås att det var, ja, men ett lite skadeskjutet Avalanche kanske. Det var problem med både McCarr och McKinnon och ingen av dem var väl i närheten av 100% hela serien igenom. Framförallt inte McCarr som egentligen inte tränade överhuvudtaget liksom, sista, om det var sista två serierna eller något sånt under slutspelet. Så att, man hade ju byggt upp Avalanche som den här lagmaskinen som var ostoppbara, men de blev väl lite exponerade kanske, att de var ganska mycket beroende av framförallt McCarr men även McKinnon, för det var ju egentligen ingen utöver de här två som verkligen klev fram och greppade tag i det i ett läge när Avalanche kanske behövde det. Vi ska inte gå händelserna i förväg, men säg i ett finallag som Hurricanes till exempel, där har ju inte heller storstjärnorna typ Sebastian Aho eller Seth Jarvis, de har ju inte varit de som har visat vägen, utan där har ju varit typ en andra kedja som har, och Avalanche hade väl aldrig riktigt det, utan det blev väl ganska tydligt att, ja, men det är de stora McKinnon och McCarr som fortfarande ska göra det, och det lyckades de inte med nu.
Nej, de gjorde inte det. Jag fick inte riktigt igång alls det där snabba, starka, tempo, höga spel som de har stått för. Och heller. Inte bara för att stjärnorna inte levererade. Men nej, det kom inte riktigt upp i nivå som man trodde och förväntade sig. Och då blir det lätt uttag mot ett väldigt bra Vegas i det här slutspelet också. Vi ser in på dem närmare alldeles snart. Men framtiden då för Colorado, det ser ändå ut som att det kommer fortsätta vara ett topplag. Det får vi ändå tro, va?
Det är svårt att säga annat när de vann President's Trophy så överlägset som de gjorde och ändå vann två slutspelsrundor. De är ett lag där alla är typ mellan 25 och 35 i den här klassiska vinna nu-läget. Mm. Men jag vet inte, tror du att det finns en risk att de gör någonting drastiskt där? Alltså jag menar, vi har pratat om lag som är ute efter nya coacher sådär, men vad tror du, sitter Bednar säkert eller tror du att det kan bli en liten sån här...
Det är en svår fråga. Det är lite som att fråga om John Cooper ska ha kvar i Tampa Bay Lightning. Det är ju,
visst.
Det är coacher som har lyckats bra över väldigt lång tid förutom det sista lilla. Vi hade också till exempel förra säsongen på Peter Bore i Dallas som också lyckades under ett par säsonger och tog dem långt men inte det sista steget. Bednar har ju tagit dem till det sista steget. Och har vunnit Stanley Cup 2022 va? Med just Colorado.
Mm.
Så att flytta på honom i detta läget är väl kanske lite drastiskt. Han har ju spelarna med sig. Det är inte det det handlar om. De har ett spelsätt som egentligen inget lag kan rubba på. Det har vi sett under grundserien. Lite oturliga studsar. De förlorar en match väl fram till en match mot Minnesota fram till conference-finalen. Så att, att drastiskt flytta på Bednar nu, det tror jag inte. Men Makar har ju ett kontrakt som går ut också om något år. Och det är kanske då man ska börja titta på, okej, men hur ska vi göra det här? Så att, frågar du mig, nej, flytta inte på Bednar. Låt han köra något år till, för det finns kapacitet i det här laget. Nu har ju också Landeskog kommit tillbaka ordentligt. Har fått en grundserie i sig, kan säkert steppa upp nästa säsong ännu mer. Det finns ändå ett par unga killar som kommer in underifrån som gör det här laget lite mer spännande också än inte bara veteranerna som ska kunna göra det. Så att, håll fast vid Bednar.
Ja, jag är nog med det där. Det hade ju varit väldigt drastiskt. Det kanske är så här, hade varit att skicka ett budskap, men jag vet inte om det där och de spelarna är sådana som behöver ett budskap, utan det är så här, de vet vad som krävs för att vinna. Men man kan ju säga att om Avalanche hade agerat drastiskt, det hade ju kunnat bli en riktig karusell då på tränarmarknaden. För jag gissar att om Bednar skulle bli tillgänglig, då tror jag att lag som Vancouver, lag som Toronto, lag som Edmonton kanske tänker om i sina tidigare planer och bara liksom,
ja, det är klart.
Knugglar ihop pappret och kastar det och liksom går, okej, nu är det du som gäller, Bednar.
Så att, ja, men lite så. Ja, men det blev det ju. Men nej,
tror du att det kanske är därför det har dragit ut lite på tiden? Att man kanske sitter och väntar lite på att se vad som kan bli tillgängligt?
Jag tror bara man gör en grundlig undersökning här nu från alla de här lagen och ser, okej, men vad finns det tillgängligt och vad behöver vi för att ta nästa steg? Jag tror bara man gör det ett noggrant arbete. Och sen tror jag att man håller lite på det just nu då. Det kanske är klart på vissa håll, men att finalserien är finalserien att man väntar till efter för att få den absoluta. Det är ju också en PR att släppa en ny tränare och släppa det mitt när alla andra journalister fokuserar på någonting som är större rent sportsligt. Så
sant.
Kanske inte får det genomslaget som man vill som klubb också, så att det är nog därför. Men vi får se vad som händer med Colorado Avalanche i sommar. Det är alltid intressant att följa vad silly season kan innebära. Montreal Canadiens, de kommer nog inte göra så med Martin Saint-Louis i alla fall.
Nej.
För det är ju en coach som verkligen har fått spelargruppen där på rätt köl. Nu kom de till en konferensfinal första gången sedan 2021. Hade ingenting att sätta emot Carolina Hurricanes visserligen. Men det var ett tufft slutspel för Montreal. 7 matcher mot Tampa, 7 matcher mot Buffalo. Och det var ett slutkört Montreal, får vi väl konstatera, mot Carolina. Även om det börjar bra, seger 6-2 i match 1. Men efter det så var det nästan spel mot ett mål i 4 raka matcher.
Ja, alltså Vegas svepte ju Colorado på västra sidan och det var ju 4 raka. Liksom. Jag undrar om inte serien mellan Carolina och Montreal var... Alltså, mindre jämn, alltså mer dominans i den serien. För visst, första matchen, ja, men då hade väl Carolina suttit och vilat i typ 2 veckor liksom. Hade
12 dagar så illa.
Men efter det så var det ju som du säger, det var ingen snack om det. Alltså, jag vet inte.
Skottstatistiken var ju, ja, men det var ju helt överlägsen i 4 raka matcher i stort sett.
Ja, men det var länge sedan man såg en sån överkörning liksom, på ändå på, ja men det är tredje rundan i ett slutspel, det här är de fyra bästa lagen, och alltså det är ingen sågning av Montreal på så sätt, utan det är väl snarare kanske en hyllning till Carolina, hur ja men hur otroligt starka de är som lag. Och sen har man ju sett lite efteråt nu att ja men Montreal-spelarna är liksom ute och ja men roar sig lite i Montreal, och det kändes lite som att de var kanske lite före schemat, är du med? De kanske var det kanske egentligen om två, tre år som det är de som ska vara där och verkligen utmana. Nu var de lite före schemat och att döma av hur viben har varit efteråt, så ja men lite kanske nöjda med det de har gjort ändå. Alltså nöjda att ha gått så pass långt och nöjda med att och det är väl farligt också i ett slutspel att man känner att man är nöjd innan det slutgiltiga målet är bärgat, så att säga.
Ja, jag tror inte de var nöjda, men jag tror de var slitna. Det måste de ha varit, för att när väl Carolina satt in sin forecheck och körde på som de bara de kan, så då såg man ju på Montreal att det här orkar vi inte riktigt.
Nej men precis, och det blir ju ganska lätt psykologiskt liksom att ja men
ja, absolut.
Det här går inte.
Men Montreal säsong i stort får vi ändå lyfta ett en liten hatt för det har ju varit visst, man såg att det var på gång, att det var många unga spelare som kom fram och hela den biten. Men att få ihop det så som de har fått ändå säger ju ändå någonting om att Montreal kommer nog vara där uppe och slåss nästa år igen.
Ja, men verkligen. Alltså, St. Louis har ju fått ihop det där laget på ett otroligt starkt sätt. Och ja, deras spelare är ju... majoriteten är väl under 25, så att, ja, men det är ju verkligen ett sånt här lag som är set up nu för att vara Stanley Cup-utmanare 3, 4, 5, 6 ja, you name it, hur många år man nu vill sträcka sig. Så att ja, nej, deras framtid är verkligen ljus, och det är väl kanske ingen tröst för Montreal-fansen i det här läget, men då, ja, de var nog lite före schemat ändå, tror jag.
1993 vann ett kanadensiskt lag Stanley Cup senast. Det var just Montreal. Är det de som tar den första kanadensiska titeln sen dess, tror du? Ja eller nej?
Ja, ja. Svårt att... Edmontons fönster börjar väl stängas igen. Får man väl vara ärlig och säga. Sen kanske de sprattlar till lite nu. Jag vet att jag följde ju Washington under många år, och det kändes som att deras fönster verkligen stängdes, om det var 2016 och 2017 när de torskade mot Penguins i andra rundan för jag vet inte vilket år i ordningen det var, men det var många år. Och sen så 2018 så var det så här, ja men okej, nu är det väl över liksom. Och det var då de vann. Så att kanske att någonting liknande kan ske för en Oilers, men om inte det sker, nej, då är det definitivt bäst odds för Montreal.
Ett långt ja eller nej svar, men jag tar det och går vidare i den här podden. Vi ska snacka upp Stanley Cup-finalen, och vi ska göra det och ställa Carolina mot Vegas mot varandra, lagdel för lagdel, X-faktor för mot X-faktor, och sen motivera varför de till slut går hela vägen. Och om vi börjar på målvaktssidan, Hampus, så kommer vi väl få se Fredrik Andersen i Carolina mot Carter Hart i Vegas Golden Knights.
Ja, alltså...
Målvaktskampen, vad säger vi om den än så länge?
Jag tänkte köra ett kort svar och säga ja, det kommer vi få se.
Ja, just det.
Nej, men av de lagen som är kvar, eller var kvar i slutspelet, så det här är ju de två lagen som har kört stenhårt på ja, men bara en målvakt, ingen rotation överhuvudtaget. Så att det är ju Andersen och Hart som kommer starta, helt klart. Och det är också de som har ja, men gjort skäl för att vara ohotade ett år. Jag menar, Andersen ligger på 93,1%. Han har legat ännu högre. Har väl haft lite, ja, men ett par matcher som var lite sådär. Framförallt så Carolina släpper inte så mycket skott. Så det är lite tacksamt och otacksamt. Om de släpper liksom 11 skott per match, men det är bra chanser, då är det så här, ja, men då kanske han släpper en eller två, och då är ju statistiken nere i botten liksom. Men ja, han har bra stats. Carter Hart har också bra stats. 92,4%. För en gångs skull, ja, men en riktig målvaktsmatch. Många av de senaste årens Stanley Cup-final har känts lite som att ja, jag vet inte. Inte lika tydliga ettor, inte lika okej, Bobrovski kanske.
Ja, Bobrovski har ju varit, men han har ju också varit, han har ju nästan varit, alltså om Edmonton har haft problem
med
att välja målvakt, så har ju Paul Maurice och gänget i Florida, de har ju inte behövt det, de har inte ens behövt tänka på att de ska slå mål. De vill bara sätta, ringa in Bobrovskis nummer på tavlan och så låta det stå där. De behöver inte sudda ut det under en hel slutspels run. Men medan Edmonton har slitit ut på sina whiteboardpennor när de har bytt målvakt fram och tillbaka, och det har varit Skinner, och det har varit Campbell, och det har varit vem det nu än har varit, Ingram och sådär.
Mm.
Så att, det är som du säger, det är en målvaktsmatch. En kul målvaktsmatch, men om vi då ska ta ut en vem har sett bäst ut än så länge, och vem har fördel in i den här matchen, tycker du? Jag tycker ju att det är Fredrik Andersen som haft en liten strulig tid bakom sig med blodpropp och missade matcher och spelade bara 35 matcher under grundserien, men ja, ser ut som att han är i sin bästa form någonsin just nu. Så att, det är kul, han är ändå 36 år gammal, eller ung, så att
right.
Fredrik Andersen går väl in med lite så, men favorit att kunna bära sitt lag hela vägen.
Ja, det är ju kanske fördel Andersen, men jag är fortfarande lite fast i det här. Jag kikade nu inför här liksom hur hans siffror egentligen såg ut under grundserien. Alltså, jag blir bara lite förvånad över, eller i chock om man får säga, hur stor skillnad det är. Alltså 87% var han nere på under grundserien. Och visst, det kanske fanns bakomliggande anledningar, men en sving på 6% från 87 till 93. Det föder på någonstans liksom en tanke i bakhuvudet hos mig att väntar ett, finns det ett fall framför liksom? Kommer han sjunka tillbaka till den här nivån som ändå var hans ihållande nivå under grundserien? För det får man ju säga, han spelade ju drygt 30 matcher, som du säger, 35. Så det var ingen slump att han landade på de siffrorna under grundserien. Samtidigt är det ingen slump att han ligger på 93% i slutspelet. Så jag vet inte riktigt vad jag ska göra med Fredrik Andersen. Men
vi får se.
Jag sticker väl ut hakan igen och säger att han har en dålig finalserie. Andersen har en tuff finalserie. Jag tror att motståndet för Hurricanes är tuffare än vad de har mött de tre sista serierna. De kommer börja förlita sig på Andersen mer. Och jag tror att han kommer ha en tuff finalserie. Där sticker jag ut hakan. Och sen så vinner han Conn Smythe. Och så får jag köra en sån här ursäktsturné sen.
Exakt. Då får du åka ner till Härning och be om ursäkt när kupen kommer dit senare i sommar. Ja, vi får se om du får rätt på den. Men,
jag får säga fördel Hart då, om du säger Andersen.
Ja, vi säger rubrik här. Målvaktsmatchen. Superintressant.
Mm.
Nu går vi vidare till backsidan. Så om du tar upp Vegas backar där och har lite koll på dem, så ska jag ta Carolinas backar. För ja, men jag satt och tänkte innan, okej, men vilka backar har egentligen Carolina som kommer vara framträdande här? Det är inte så att det finns någon Cale Makar eller Quinn Hughes eller Rasmus Dahlin i det här gänget, utan det är en ganska jämn backsida där Jakob Slavin kanske är det största stjärnnamnet egentligen. Och då är inte han en offensiv back, utan tvärtom. Men en back som helst står framför egen kasse och stänger igen. Men Kendry Miller har gjort en bra slutspel så här långt. Han har inte gjort mål, men han har levererat en massa assist. Och han var inblandad här i sista matchen också till Halls ena mål. Och tillsammans med Shane Gostisbehere så är det de två som står för det offensiva spelet i Carolina. Och sen då Jakob Slavin, superviktig här nu för att få bukt på Mitch Marner bland annat ju. Och kunna stänga ner Vegas toppspelare. Och sen är det ju Jalen Chatfield, har väl inte aura att vara en supertoppback än i ligan, men också viktig för det här laget. Så att backsidan, Carolina sticker väl inte ut, men har en otroligt viktig uppgift framför sig, om man säger så, i den här finalserien. Vad säger du om Vegas backar?
Nej, men jag tänkte bara, alltså, om det är någon av Hurricanes backar för att kapa in, så har jag varit väldigt imponerad av Keandre Miller, som har gjort en otrolig resa från den back han var i Rangers till den back han är nu i Hurricanes. Det är som natt och dag, det är som att han har låst upp någonting, eller att tränaren där, Rod Brindamore, har låst upp någonting. För han sa ju, Brindamore sa till honom när han kom hit att säga, men om jag inte visste någonting om dig, vilken back vill du att jag ska se det som? Eller vilken är den spelare du vill att jag ska se? Mm. Och han verkar verkligen ha tagit till sig det och gjort en helt otrolig slutspelsrun hittills, vad jag har sett och vad jag tycker. Men i övrigt, precis som du säger, det är rätt anonymt så. Tvåvägsbackar.
Ja, men exakt. Och det är väl ändå, har ju sin charm det också.
Ja. Nej, men för Golden Knights, de har ju en ganska tydlig, framförallt en väldigt tydlig topp fyra, men också en relativt tydlig etta i Shea Theodore, som gör det mesta. Han har varit där länge. En av liksom fundamenten där, pelarna i Golden Knights, och särskilt kanske sedan Alex Pietrangelo mer eller mindre avslutat karriären. Han står ju på långtidsskadereserv, men vi får se om han gör comeback någon säsong här framöver, men känslan är väl att han kanske har gjort sitt inom den professionella ishockeyn. Och då blev ju Shea Theodore en desto viktigare pjäs för Golden Knights, så hittills har han ju verkligen levt upp till det. Och han snittar ju nästan 26 minuter hittills i slutspel per match. Han har gjort mest poäng av Golden Knights backar, 11 poäng på 16 matcher. Så att han är deras tydliga nummer ett. Och sen så har de ju en tydlig fyra. Om man säger inkluderar Theodore i den, så har de ju Noah Hanifin och Rasmus Andersson och Braden McNabb. Och Andersson är intressant där, för att han kom ju in från att ha varit typ relativt tydlig etta i Flames. Alltså han har ju den erfarenheten av att vara den back som ett lag förlitar sig på. Och nu att komma in då och vara tvåa eller rent av trea i hierarkin är väl säkert en omställning, men en som han tycks trivas rätt bra med. Liksom att inte vara behöva bära lasset på egna axlar på så sätt. Och sen så känner han ju Hanifin tidigare, de har spelat tillsammans i Flames. Så att han har ju verkligen, det tog ett tag för honom att komma in i det, upplevde jag, när han kom till Golden Knights i den här bytesaffären. När Andersson kom in, så blev det väl en liten svacka där för Golden Knights, men nu har han verkligen hittat det. Och sen bortom den här toppfyran så har de ju roterat lite. Caden Korczak, Dylan Coughlin, Ben Hutton och Jeremy Lawson. Inte helt hundra på alla uttal där, men det är verkligen en tydlig fyra för Golden Knights.
Ja, den är betydligt tydligare än Carolinas säkert. Men är det Vegas som har edgen också, tycker du då, i backuppsättningen just? Känns som det är lite tyngre artilleri i Vegas än Carolina när man tittar på pappret?
Ja, men på pappret skulle jag säga att det är fördel Golden Knights, men jag har bara varit så imponerad av Miller. Alltså, look out nästa säsong, för då kan han spela sig in i den här konversationen om de första backar i ligan. Men ja, vi ger det till Golden Knights.
Ja, det gör vi. Lite fördel Golden Knights här, lite fördel, och jämnt då, skägg i målvaktssidan än så länge. Nu blickar vi mot forwards. Och då kan vi börja med Vegas forwards, och eftersom vi har tagit Carolinas lagdelar först tidigare. Vegas forwards, Mitch Marner, toppar hela slutspels poängliga, har blivit en spelare som Vegas hoppades på när han plockades in från Toronto Maple Leafs i somras, har levererat på högsta nivå egentligen, ja, med hela tiden. Och nu man ser i hans spel att han inte har den pressen på sig som fanns i Toronto. Det syns ju också ute på i poängstatistiken. Såklart. Jack Eichel fortsatt en av ligans allra bästa centrar, har visat det under hela slutspelet här ju. Och sen var det ju superviktigt också att Mark Stone, lagkaptenen, kom tillbaka, precis som William Karlsson. De var ju med 2023 och vann med Vegas just, och har den här rutinen och den här ledarskapet.
Och de två skulle väl båda, när de är på topp och spelar en hel säsong och liksom fullt friska, så är väl båda de två typ kandidater till Selke Trophy. Och i alla fall i konversationen. Så att jag menar, det är ju två otroligt defensivt skickliga forwards.
Det är ju det. Men
Har du några du vill lyfta flagga för lite extra som kanske inte är Marner och Eichel?
Ja, men det är ju de oväntade. De oväntade var det som kommit till bredden. Som har kommit fram. Pavel Dorofejev och Brett Howden. Och de har tagit sig in i det här slutspelet och gjort mål på mål på mål på mål på mål på mål. Det är ju det är imponerande. Och det är, jag tror vi snackade om det innan slutspelet. Det är ju de här osjungna hjältarna som man ändå uppskattar i ett Stanley Cup-slutspel som kliver fram och blir snackisarna mer kanske än de här stora stjärnorna. Och det är klart att det har hjälpt Marner och dem också att göra poäng och kanske få spela lite mer avslappnat för att de har gjort de här målen som är så viktiga för laget. Så att det känns som Vegas har alltid sin forwardsuppsättning just för tillfället.
Ja, och det är ju viktiga mål de har gjort också. Kanske framförallt Howden där. Jag tror att han har ett övertidsavgörande, va? Men tre stycken matchvinnande mål överlag. Så att det är inte bara att de gör mål, utan det är liksom när de gör målen också. Men som du säger, om man är en spelare som Eichel eller Marner och känner att verkligen, ja men du sitter på bänken, men ditt lag är ändå så här det som gör mål. Det är ändå det lag som trycker på. Det är så här, vilken styrka. Och inte behöva känna skönt. Att ja, men jag måste göra det nästa gång jag hoppar ut över sargen.
Nej, det måste vara riktigt skönt att sitta där och gotta sig med det. Men samtidigt, de kommer ställas mot ett Carolina med forwards som du var inne på tidigare. Inte riktigt kanske har blommat ut i det här slutspelet just. Vi pratar om Sebastian Aho, Seth Jarvis och Nikolaj Ehlers kanske. Ska också tillhöra den kategorin. Tre stycken väldigt viktiga spelare för Carolina. De har inte överpresterat så här långt. De har gjort det de ska. De har stått för en del poäng och sådär, men de har inte tagit tag i en matchserie som de ändå kan göra. Framförallt Sebastian Aho skulle ju mycket väl kunna göra en final nu och dominera och vara Conn Smythe favorit helt plötsligt. Mm. Det är den spelartypen han kan vara. Nu har Taylor Hall, Jackson Blake och Logan Stankoven varit de som har dragit det offensiva spelet. En andra kedja som har klickat på alla punkter under slutspelet så här långt. 34 år ung Taylor Hall toppar interna poängligan i Carolina så här långt. Han har inte varit i framme vid en inställning kapp för något tidigare. Nu får han chansen. Och det känns spännande. Det här, just det här att Carolina har spelare som ännu inte har kommit igång.
Ja, det är ett ruggigt sparkapital att ha. Alltså det är ju märklig läsning då när man kikar deras poängliga och ser att ja, men en spelare som Taylor Hall 16 poäng på 13 matcher. Det är dubbelt så mycket som Seth Jarvis som har 8 poäng. Mer än dubbelt så mycket som Sebastian Aho som har 7 poäng. Å ena sidan så kan man ju välja att hylla Hall, Blake och Stankoven. Och det ska man göra. Det bör vi ha skapat tid för vilken otrolig kemi de verkar ha och vilken otrolig kedja de har byggt upp. Men samtidigt så får man väl ändå rikta lite så här. Men okej, Ehlers, Jarvis, Aho, Svechnikov också, 7 poäng på 13 matcher. De har spelat bra, det är inget snack om den saken, men de har ju inte haft den där utmärkt sig eller vunnit en serie på egen hand, som du säger, alltså, som den här andra kedjan verkligen har gjort. Så att lite upp till bevis får man säga att det är för vissa av Hurricane-spelare här i den här finalserien att ja, men Aho är deras etta. Han ska vara deras etta. Han var deras etta under grundserien sett till poäng. Ehlers är prestigevärvningen. Han var deras tvåa under grundserien sett till poäng. Det är deras tid nu lite. Sen är det ju, jag menar, de är framme i final. Så hur mycket kritik kan man egentligen rikta mot dem? Men ja, om Hurricane ska vinna. Känslan är att vi kanske kommer ge fördel Golden Knights även på forwardsposition. Men om Hurricane ska vinna, då krävs det ju att deras bästa spelare är deras bästa spelare, den klassiska klyschan, samtidigt som den här fantastiska andra kedjan fortsätter vara precis det de har varit. Det är mycket att begära, får man säga.
Ja, det är ju det. Jag håller dock Carolinas forward som Jag kan tänka mig att de kommer komma fram, de här som vi har nämnt nu här. Så att jag, samtidigt som jag... men det ska bli kul att se hur Brindamore matchar backsidan mot Vegas. Och se om man kan stänga ner de här spelarna som Marner och Eichel. Och vad är Howden och Dorofeev då? Det ska bli spännande att se just i den här finalserien. Så att,
du ger fördelen till...
Ja, men jag gör det med tanke på hur det har sett ut lite grann i spelet och vilken kapacitet som finns kvar att hämta ur Carolina. Så gör jag.
Ja, då sätter jag mig tvärt emot bara för att, så då ger jag fördelen till Golden Knights då.
Kul. Då ska vi ta ut varsin X-faktor i båda lagen.
Skulle vi ta X-faktor eller skulle vi köra Conn Smythe? Nej, vi kanske skulle köra X-faktor.
X-faktor så har vi till slut ändå. Vi pratar om båda två. Men vi kör en X-faktor. En spelare eller en statistisk grej som kommer att sticka ut för båda lagen. Vill du börja eller ska jag börja?
Jag kan börja. Då sätter väl jag som X-faktor Fredrik Andersen för båda lagen. om du fattar vad jag menar. Kan Andersen vara sitt slutspecial, fortsätta vara sitt slutspecial, då tror jag Carolina tar det. Om man håller den i 93% i nivå eller bättre, då tror jag Carolina tar det. Det blir svårt att liksom matcha. Men jag har ju redan flaggat för det. Jag står vid det. Det kan bli en tuff finalserie för dansken. Kanske att han inte heller spelar alla matcher i den här serien. Och i sådana fall så är det ju klar fördel Golden Knights. Så min X-faktor åt båda lagen är Fredrik Andersen.
Okej. Spännande. om jag tar Carolina först då, X-faktor. Ja. Lagets powerplay var 24,2% i grundserien i slutspelet. Bara 12% så här långt. Det är en spelform som behöver lyfta. Och lyfter den, ja, då finns det väldigt goda chanser för att de vinner en eller två matcher bara på grund av powerplay-spelet. Så X-faktorn för Carolina blir att få igång sitt powerplay-spel igen. Och i Vegas, jag säger William Karlsson som en liten X-faktor där. Han har kommit in och gjort den här sin kedja med Marner och Howden till en fruktad trio så här långt. Har inte riktigt fått igång det offensiva, men varför inte få till det nu då i finalen och ta sin andra Stanley Cup. Det har varit kul att se med tanke på den säsong han har haft också med mycket skador och sådär. Så att William Karlsson, han vet vad som krävs för att vinna. Jag ser gärna han fira en cupseger på The Strip igen. Det var ju klassiskt bilder senast.
Det var show senast.
Ja, det får man verkligen säga. Ja, det är väl det som är... vi tycker vi ringar in allt där, eller? Håller du med?
Ja, om vi vill lägga någon Conn Smythe-vinnare också. För det lär ju inte bli samma. Gissa att liksom, William Karlsson kanske inte tar Conn Smythe även om han är en expert för det.
Nej, det kan vi göra. Vinner Carolina så tror jag det är Andersen som är Conn Smythe-vinnare. Jag tänker på hela hans slutspel. Uh-huh. Vinner Vegas så tror jag att Mitch Marner kommer ta hem det.
Ja, okej. Okay. Då min vana trogen så går jag en annan väg. Så då säger jag, om Hurricanes tar det så tror jag Taylor Hall får Conn Smythe. Och om Golden Knights tar det så tror jag, på grund av en otroligt stark finalserie, så tror jag att Jack Eichel får det.
Kul! Vi får se vem som får rätt i slut i Stanley Cup-finals tipset då.
Ja, vem får vi svara för sen.
Vem vinner då?
Vad säger du?
Vem vinner?
Min analytiska sida säger att Golden Knights tar det, men det vore kul om Hurricanes vann.
Jag tror Carolina vinner. Ja. I 6 matcher.
Fair enough.
Yes. Matchscenen börjar i natten till onsdag svensk tid. Sen är det varannan dag tills vi får fram en mästare för säsongen 25-26. Det ska bli riktigt kul att dra igång finalserien. Det brukar bli härliga nätter att sitta upp och titta på fin hockey. Så jag hoppas ni hänger med oss. NHL.com/SV är ju din plattform för att få, ja, men allt från Stanley Cup-finalen egentligen, allt. Eller hur, Hampus?
Jajamän, varje Jajamän. Dag, dag ut, dag Jajamän. In, där är vi.
Och med det så tackar vi för intresset för den här gången, och vi återkommer, tror det är efter finalserien är slut och summerar hela den här säsongen 25-26. Men först njut av Stanley Cup-finalmatcherna som drar igång. Carolina mot Vegas, se vem som tar hem bucklan. Här.